Du sitter i tentasalen i F-huset på Luleå Tekniska Universitet. På skärmen framför dig ser du olika geometriska former ifyllda på olika sätt. Du ska välja vilken form som ska avsluta sekvensen. Du klickar på en cirkel med en svart fyrkant och en sträckad triangel under sig. En ny serie former dyker upp. Ni har 45 minuter på er. Du och de 19 andra toppeleverna från teknisk fysik klickar er igenom frågebatteriet i koncentrerad tystnad. Testet ni skriver heter egentligen direkt urval för marknaden, men går under namnet gräddfilen. Det organiseras av LTU i samband med Arbetsförmedlingen. Finansieringen kommer från ett tiotal storföretag och flera politiska partier. Syftet är att ge begåvade elever en snabbare väg till toppjobben. Du klickar på den 150:e och sista formen på skärmen. En glad emoji ger dig tummen upp. Du reser dig och inser att du är klar före alla andra.
Lydia på Årstaskolan i Stockholm. Ett enormt isberg större än ön Mallorca har lossnat från Antarktis och flyter nu ut i Väddelhavet, uppger Europeiska rymdstyrelsen.
Du sitter på balkongen och lyssnar på radio och dricker kaffe när det börjar surra i telefonen. Grattis och välkommen på intervju, skriver Spotify. Får vi bjuda på kaffe, undrar Klarna. Vill du ses nästa vecka, frågar Maria på Vattenfall. Det kommer också mejl från partierna, Moderaterna, Sossarna, KD, Miljöpartiet. Alla vill ses. Du försöker föreställa dig din framtid. Hur livet kan se ut för dig om 10 år, beroende på vad du väljer. Men det är svårt. Något i huvudet tar stopp. Istället tar du upp telefonen och börjar googla de senaste opinionsundersökningarna inför valet.
Som i ett slag kan förinta fienden på andra sidan jordklotet. Och nu pågår rustning av nya typer av kärnvapen. Och i den kapplöpningen ligger idag Ryssland.
Vi gör ett program om de hot vi står inför och vad vi kan göra åt dem. Ofta vet vi faktiskt vad problemet är och vad vi måste göra för att fixa det. Ändå gör vi ingenting. Eller så gör vi raka motsatsen till vad vi borde. Är vi människor helt enkelt för dumma för att hantera de utmaningar vi ställts inför? Eller är vi för smarta för vårt eget bästa? Du lyssnar på P3 Dystopia. Ni sitter i konferensrummet i Gamla stan i Stockholm. Kommandocentralen som ni kallar det. Sista sliden på en PowerPoint lyser upp rummet. I ljusgröna mjuka bokstäver på en grå bakgrund står ordet framåt. Det är er slogan inför valet nästa vecka. Chefen för strategi har just gjort en dragning för er på nyttorealisering. Siffrorna ser bra ut. Det är bara SSAB-haveriet som riskerar att ställa till med problem. Vi är sårbara här, säger din kollega. Han vankar av och an i bara skjortärmarna. Skorna är slitna. Du tycker han ser så gammal ut, som en fet groda. I handen håller han sin mobiltelefon. Har ni ens hört nyheterna, säger han. Dilemmat är att partiet du jobbar för vill att skrota vätgasprojektet och återgå till kol, vilket upprört miljövännerna. Och nu tror din idiotig kollega att ni måste kovända. Han försöker spela upp ett klipp från Ekot om demonstrationerna. Stäng av det där, ryter strategichefen. Sen vänder hon sig mot dig. Vad säger du om allt det här? Du sliter blicken från din kollegas sjaskiga skor. På en millisekund formulerar du det optimala svaret i huvudet. Vi har fokat det där redan. Effekthemtagning är prio. Sen är vi säljer en annan grej. Men det är inte vårt bord. Utmärkt, säger strategichefen. Det är en vecka kvar till valet, fortsätter hon och vänder sig till din kollega. Vi har inte råd med negativitet i det här läget. Du kan gå. Din kollega tar kavajen och smäller igen dörren bakom sig. Han har aldrig varit en teamplayer, suckar strategichefen. Ni gjorde ett rekordval och din bonus blev därefter. Men vätgasproblemet var bara början. En global kolskatt satte käppar i hjulet bara månader efter valet. Ingen hade kunnat förutspå något sånt, intalar du dig själv. Men du är smart nog att se när skrovet läcker, så du konsultar för oppositionen ett tag. Tills du fått tillräckligt med kapital för din fas 2. Du ligger i solstolen ute på altanen på din gård utanför Westport på Nya Zeelands södra ö. Vattnet i poolen glittrar i solskenet och ur din bluetooth-högtalare strömmar hits från förr. Det har gått 10 år sedan du flyttade hit. Du gör fortfarande en del konsultjobb på distans. Men precis som de flesta av dina grannar så måste du inte arbeta längre. Din status som politisk trollkarl gör att du kan välja när och hur du tar uppdrag. Du höjer volymen och lutar dig tillbaks. Men plötsligt avbryts musiken av reklam.
Tiotusentals svenskar är idag svårt undernärda. Många fler befinner sig på flykt och förra årets värmebölja har lämnat många barn föräldralösa. Vi på Röda Korset jobbar varje dag med att hjälpa dem som är i störst behov av vård, mediciner, mat och rent vatten. Nu behöver vi ditt stöd.
Jag måste börja betala det där abonnemanget, tänker du. Med högtalaren avstängd hör du plötsligt ett annat ljud. 2 Blackhawks från Academy flyger över dig. Du ställer dig upp och vinkar till grannen som står och grillar. Han tittar på helikoptrarna och rycker på axlarna. Det ordnar sig, ropar han och viftar undan grilloset. Du släntrar tillbaks till solstolen och känner dig plötsligt lite illa till mods. Du fyller på glaset med Cremante Bourgogne och lägger dig ner. I fjärran hör du ljudet av sjöminor som exploderar vid kusten. Tänk dig att du sitter och pratar med dina kompisar om något av allt som är fel i världen. Säg klimatförändringarna, eller antibiotikaresistensen, eller kapprustningen med kärnvapen, eller artdöden, eller typ vad som helst som vi har tagit upp här i Dystopia.
Många av de här problemen vet vi ju faktiskt hur vi ska fixa. Så diskussionen börjar handla om varför inget görs åt saken. Varför håller vi fortfarande på att pumpa djur fulla med antibiotika, subventionera flygbränsle och bygga nya kärnvapen?
Det som väldigt ofta händer i det här läget, i alla fall i min erfarenhet, är att någon i sällskapet suckar och säger: människor är fan dumma i huvudet. Och där tar diskussionen slut. Det är en utmärkt kommentar om man vill byta samtalsämne. Men vi började fundera på det här. Kan det vara så att vi faktiskt är dumma? Och att det är därför världen ser ut som den gör? Det är i alla fall värt att undersöka.
Det första problemet vi stötte på var att definiera vad som är dumt. Alla vi har pratat med har sin egen idé om vad dumhet är. Och jag tycker det är svårt att se skillnad mellan dumhet och vanlig girighet till exempel, eller kanske elakhet.
Men så hittade vi en välkänd essä av den italienska ekonomihistorikern Carlo Cipolla med titeln Den mänskliga dumhetens grundläggande lagar, där han ger en väldigt tydlig definition av dumhet.
A stupid person causes losses to others without gains to themselves.
I essän delar Cipolla upp mänskligt beteende enligt 2 variabler.
One variable is, are you causing benefits to other people or are you causing losses to other people?
Det här är från podcasten The Voluntary Life förresten.
And the second variable is, for yourself, are you benefiting yourself or are you causing losses to yourself?
Från de här variablerna konstruerar Cipolla 4 typer av människor. Intelligenta, som gynnar sig själv och andra. Hjälplösa, som gynnar andra på sin egen bekostnad. Dumma, som förstör för sig själv och andra. Och så har vi de som gynnar sig själva på andras bekostnad.
Well, Cipolla calls these bandits.
Av de här 4 typerna menar Cipolla att det är de dumma som kan orsaka mest skada i världen. Banditer, de kan vi förstå och bekämpa. De dumma är oförutsägbara.
And his argument here is that everyone underestimates just how dangerous stupid people are.
Med den definitionen av dumhet i bakhuvudet ska vi försöka reda ut varför vi gör så mycket dumma saker. Vad det kan bero på och om det finns något vi kan göra för att bli smartare, både som individer och som samhälle. Och kanske som art.
Men vi börjar från första början, med roten till allt smart och allt dumt som vi människor någonsin gjort. Det mänskliga tänkandet. När uppstod det? Hur? Och vad har det gett oss hittills?
Det vi har, som vi är säkra på, det är vi delar en gemensam förfader med schimpanser och dvärgschimpanser någonstans kring 7 miljoner år sedan.
Det här är Johan Lind, docent i etologi vid Stockholms universitet.
Vi vet att den förfaren förmodligen inte tänkte som vi gör, för schimpanser och dvärgschimpanser tänker inte alls så som människor gör.
Sen har vi fynd från omkring 3 miljoner år sedan av verktyg som skiljer sig helt från de verktyg som schimpanser har. Så någon gång mellan 7 och 3 miljoner år sedan så hände något med våra förfäder. Och när vi, Homo sapiens, dyker upp på jorden för omkring 300 000 år sedan, då har den genetiska utvecklingen kommit ungefär till där vi är idag.
Det verkar som att de människorna där och då kanske inte var så himla annorlunda mentalt än vad vi är idag. Säg att vi har en tidsmaskin och kan åka tillbaka 300 000 år till Marocko och plocka upp ett barn därifrån och ta till dagens samhälle. Så är det många idag som tänker sig att det där barnet skulle kunna lära sig läsa, lära sig skriva, klara av skolan och bli en människa som vem som helst.
Det här var helt nytt för mig. Allt jag läste om det här ämnet för länge sedan menade att tänkandet troligtvis måste haft sin start mycket senare. För kanske 40 till 70 000 år sedan. Och anledningen till den hypotesen var att det var först då man började se grottmålningar. Teorin kallades för det stora språnget. Och jag har alltid föreställt mig det ungefär som den där scenen från 2001, ett rymdäventyr. Men den teorin stämmer alltså inte, menar Johan Lind.
Vi alla människor som lever idag har ett gemensamt ursprung. Det fanns en population människor för omkring 300 000 år sedan då, som har gett upphov till alla vi som lever idag. Den här förmågan att tänka som vi har nu, att den skulle ha uppstått på en plats när våran art redan har varit en art i 150 000 år. Och sen därifrån spritt sig till hela resten av samma art. Det är det det inte finns. Det finns inga tecken på att det uppstod sent och sen spred sig. Det verkar mer stämma med observationer att tänkande förmågorna fanns när arten var ny.
Dessutom, menar Johan, visar nya fynd att till exempel neandertalare kanske var mer lika oss än vad vi tidigare trott. Vilket skulle kunna göra att det mänskliga tänkandet är ännu äldre.
Det finns väldigt stora likheter mellan hur neandertalare använder verktyg och hur vi använder verktyg. Det finns fynd av gravar hos neandertalare. Vi har fått barn tillsammans. Om neandertalarna var lika oss, då har vi ett gemensamt ursprung som går 550 till 600 000 år tillbaka i tiden. Och då är tänkandet så gammalt.
Men idag så är det bara vi kvar på jorden med den här typen av tänkande. Vad är det som gör det så unikt jämfört med hur andra arter fungerar?
Svaret på den frågan fyller hyllkilometer, men vi kan ta några exempel. Förmågan att prata till exempel är en av följderna av vårt sätt att tänka.
Människan har en förmåga att komma ihåg och känna igen sekvenser av information. Så det du och jag gör nu är att vi talar med varandra. Då så gör vi en väldigt komplicerad mentalt processande som andra djur inte klarar. Så vi kan inte träna något annat djur att lära sig tala språk till exempel.
En annan grej är förmågan att tänka på sånt som inte finns i ens närhet. Att föreställa sig skeenden, känslor och händelser framåt eller bakåt i tiden.
To simulate what ifs.
Neurovetaren David Eagleman från ett Big Think-klipp.
To separate ourselves from our location in space and time and think about possibilities. What if I did that? What if I had done that? What if I could do that?
Men kanske det mest unika med vårt tänkande, vår kognition, är hur otroligt flexibla och formbara våra hjärnor är jämfört med andra arters.
Humans come to the table pre-programmed for certain things like absorbing language or mimicking facial expressions. But the thing that's really remarkable about humans is the degree to which their brains are unfinished.
Vi som art är fullständigt hjälplösa som barn. Så ta en äktergal som är helt oberoende efter en månads ålder. Så är människor, vi är verkligen extrema också i att vi har en lång barndom.
Studier av förteknologiska samhällen tyder på att en människa rent energimässigt inte blir självförsörjande förrän i 20-årsåldern. Och studier av den mänskliga hjärnans utveckling visar att frontalloben inte fungerar som den ska förrän upp mot 25-årsåldern. Först då har vi vår fulla förmåga att tänka långsiktigt, fatta beslut och göra riskbedömningar och sånt.
And this leads to a period of prolonged helplessness. But the plan is simple. Instead of hardwiring everything the way a rhino does, let life experience wire up the rest of the brain. Arrive with something that's a little bit sloppy and tune it up on the fly.
Genom evolutionen har vi alltså berövats många väldigt bra egenskaper som andra arter har. Men i utbyte har vi fått en unik flexibilitet som gör att vi kan lära oss överleva var som helst i världen. Dessutom kan vi göra något som inga andra arter klarar av. Ackumulera kunskap över generationerna.
Pratar vi om människans intelligens så måste vi gå utöver individen och prata om det kollektiva. Det är här all kunskap ligger. Du och jag har inte uppfunnit vare sig datorn vi pratar genom eller glasögonen jag har på mig.
Och det är den här ansamlingen av kunskap som är den stora skillnaden mellan oss och de människor som bodde i grottor för tiotusentals år sedan. Vi är inte smartare än vad de var. Vi har bara mer kunskap att ta del av.
Många mentala förmågor vi har idag är bara några tusen år gamla. Till exempel matematik, där vi inte kan biologiskt ha utvecklat matematik. Vi kan inte biologiskt ha utvecklat lagsystem och så vidare. Utan där är det ju uppenbart att vi uppfinner nya sätt att tänka på utan att biologin kan ha hunnit skapa det, så att säga.
The creativity of our species has gone up in this mad, amazing way. Because there's so much raw material to draw on, and there are so many of us that are constantly saying, well, what if this, what if that? Most of the things that we generate stink, but every once in a while you have one that works, that actually sticks for your society, for your moment in space and time, and you make the next step.
Idag, 2021, står vi ensamma kvar som tänkande varelser av den här typen. Den enda överlevande arten inom släktet Homo. I ryggen så har vi minst 300 000 år av samlad kunskap. Och sen snart 30 år tillbaka så har vi ett globalt decentraliserat informationssystem som gör att vem som helst kan ta del av nästan vilken detalj som helst i mänsklighetens samlade vetande. Vi borde vara oövervinneliga, men istället så håller vi på att förinta oss själva.
If we continue to fail...
Det här är Robert Sternberg, professor i människans utveckling vid Cornell och en av världens ledande intelligensforskare.
We'll be the only species in the history of this planet that auto-destructed, that self-destructed in record time.
Det har gått bra för mänskligheten länge, men de senaste decennierna så har vi flera gånger varit nära att orsaka vår egen undergång med kärnvapen. Och fortfarande, många årtionden efter att vi förstod att vi måste sluta, så fortsätter vi pumpa ut koldioxid i atmosfären.
Om dumhet definieras som att orsaka skada för sig själv och andra, dessutom trots bättre vetande, så verkar vi just nu vara alldeles exceptionellt dumma. Varför är det så här? I flera av de dumhetsdystopier som finns, till exempel novellen The Marching Morons eller filmen Idiocracy, så orsakas dystopin av att vår IQ sjunker. Och i nyheterna senaste tiden har man kunnat höra...
Welcome back. If you suspected that we are getting dumber as a society, it turns out you would not be wrong.
Vi som bor i Norden bör bli lite dummare. De senaste åren så har IQ-nivån i de nordiska länderna dalat.
The IQs of young people seem to be falling and it's been getting worse the past couple of decades.
Och så vidare. Men för att kunna ta reda på om det här stämmer så måste vi först ta reda på vad IQ egentligen är för någonting.
Allt började i Frankrike i slutet på 1800-talet med en lag som garanterade skolgång för alla barn.
Any healthy child had to go to school and learn the basics like reading, writing, arithmetic, history, public policy and the natural sciences.
Det här är Hank Green i ett avsnitt av SciShow.
The French government acknowledged that not every kid would be able to keep up with a normal curriculum for lots of possible reasons.
Så 1905 så bad man en fransk psykolog vid namn Alfred Binet och hans kollegor att ta fram ett test. Syftet var att kunna identifiera de barn som behövde extra stöd i skolan.
In the next decade or so, this scale was revised for use with both kids and adults and renamed the Stanford-Binet Intelligence Scale.
IQ-testet var fött. Och ganska snart efter att det etablerats kom det att användas för helt andra saker än att identifiera barn som behövde extra hjälp.
Sen så togs de över till USA och då blev det mycket mer det här elitistiskt, att man mer var koncentrerad på att hitta de allra smartaste.
Det här är Maria Gunther, vetenskapsredaktör på DN och författare till boken Smart, vad vetenskapen säger om intelligens.
Det finns ju berättelser om att de gjorde IQ-tester på immigranter som kom från Europa för att se om man ska släppa in dem eller inte.
I sin bok The Measurement of Intelligence från 1916 slog den amerikanska psykologen och rasbiologen Lewis Thurman fast att IQ-testen visade att italienare, mexikanare, svarta och andra minoriteter var mentalt slöa. Och att deras fortplantning skulle orsaka stora problem om de kom in i USA.
The Congress passed overwhelming legislation to limit the capacity of these groups to come in.
I dokumentären A Dangerous Idea berättar de hur migranter togs direkt från båtarna till IQ-testerna.
If they didn't do well on math problems or abstract image or writing tests, immigrants were marked with an X, declared feeble-minded and deported.
Och idén om olika folkgruppers mentala förmågor fortsatte att styra flyktingpolitiken i USA, även när det stod klart att många av dem som avvisades skulle dö om de skickades tillbaka.
In some estimates, up to 2 million Jewish immigrants who died in the Holocaust might have escaped their fate if Congress hadn't passed the racist law.
Först efter förintelsen så började rasbiologin förlora något av sin charm. Och många tog tillbaka sina uttalanden om att hudfärg och intelligens hör ihop. Men fortfarande idag dyker idén upp då och då, i studier och i böcker, och inte minst på YouTube.
Ashkenazi Jews, for example, have on average a 15-point advantage over the rest of the Caucasian population.
Det här är psykologprofessorn och YouTubern Jordan Peterson, till exempel.
Which is sufficient to account for their radical overrepresentation in positions of authority and influence and productivity.
Den här långa, ofta ganska hemska historien om hur IQ används har gjort att själva måttet fått ett slags löjets skimmer över sig. Ofta hör man till exempel att det enda som IQ-test egentligen mäter är förmågan att göra IQ-test.
Jag hade det citatet på min vägg liksom i 10 år.
Men att skriva boken om IQ fick Maria Gunther att inse att det faktiskt kan vara ett användbart mått.
Att IQ faktiskt mäter någonting som kan vara värt att komma åt.
Men vad? Om vi tar det ursprungliga Stanford-Binet-testet så fokuserar det på 5 specifika områden.
Baseline knowledge, basic mathematics, visualizing objects in space, working memory and fluid reasoning.
Du kan till exempel få se en bild på olika geometriska former och få svara på vilken av 4 andra som kompletterar raden. Eller svara på vilket nummer som följer efter 4, 11, 25, 53. Eller lista ut hur många målare som behövs för att måla 27 väggar på 9 minuter om en målare målar 3 väggar på 3 minuter. Och så vidare. Vad mäter det här?
Det är en förmåga att lösa problem och tänka abstrakt som de mäter.
Så hur bra jag är på att lösa de här abstrakta problemen, det mäter ju hur bra jag är på att lösa abstrakta problem. Det låter misstänkt likt idén om att ett IQ-test bara mäter ens förmåga att lösa IQ-test. Men det som gör IQ-tester intressanta är hur de korrelerar med sånt som inte är abstrakt.
Man kan säga att det här IQ-måttet är väldigt korrelerat med massa andra saker. Hur man klarar sig i skolan, hur man klarar sig i livet. Det finns även liksom en viss koppling till hur bra man mår.
En stor studie på svenska män som mönstrat visade en korrelation mellan hög IQ och hög inkomst. Och det finns en uppsjö av andra studier som visar att hög IQ hänger ihop med allt möjligt. Från mer självsäkerhet till kortare reaktionstid till mindre risktagande.
The wiring is just a bit more efficient in people with higher IQs.
Det här är David Robson, vetenskapsjournalist och författare till boken The Intelligence Trap.
You can see how more efficient wiring might mean that you can process information a little bit more quickly, a little bit more sophisticatedly.
Mycket av det här debatteras fortfarande av forskare. Men en sak som alla verkar vara helt överens om är att hög IQ betyder att man klarar sig bättre i skolan.
That shouldn't be especially surprising because these tests were actually formulated within an educational context. They were designed to make those predictions. So you're going to find it easier to read a complex book like Middlemarch or to understand Einstein's theory of relativity if you have a higher IQ.
Vad är det då som bestämmer hur hög IQ man har?
Om man tittar på populationer så kan man se att väldigt stor del är ärftligt.
Vissa har uppskattat ärftligheten av IQ till 0,8 på en skala från 0 till 1. Det kan jämföras med alkoholism som har en ärftlighet på 0,5 och schizofreni som har en på 0,64. Och det här betyder såklart inte att en enskild individs IQ är till 80% bestämd av gener, utan att variationen inom en population beror till 80% på genetiken. En del studier ger en lägre siffra, men det står klart att IQ på populationsnivå har en stark ärftlig komponent.
Samtidigt så visar det sig också att IQ-resultat är väldigt beroende på miljön.
Till exempel bly.
Flera studier har visat att bly från till exempel färg eller föroreningar i marken eller tidigare också från avgaser påverkar barns hjärnor så att de får lägre IQ även senare i livet.
Till exempel undernäring.
Samma här. En lång rad studier visar att barn som inte får tillräckligt att äta har lägre IQ i tonåren.
Till exempel hur lång skolgång man går.
Ytterligare studier har visat att varje år man går i skolan kan höja ens IQ med 1-5 poäng och att effekten är livslång. Ju längre skolgång, desto högre IQ.
Och glöm inte jod. Efter att man började tillsätta jod i vanligt bordsalt höjdes det genomsnittliga IQ-värdet med flera poäng. Det var extra dramatiskt i områden med låg halt av jod i marken och vattnet. För jodbrist hämmar hjärnans utveckling nämligen.
Och dessutom finns det ju sånt som motivation. Hur motiverad är jag när jag gör själva testet? Det kan ha en enorm effekt på hur hög IQ man får.
For example, one 2011 meta-analysis found that people who are offered cash if they do well on an IQ test scored higher than people who weren't offered anything, like up to 20 points higher for just a $10 reward.
Och vad betyder 20 poäng hit och dit på ett IQ-test? Ja, man kan börja med att säga att IQ-skalan är gjord för att mäta avvikelser. Även om IQ går upp och ner i en befolkning så görs testerna ständigt om så att normalvärdet hamnar på 100 poäng. 2/3 av alla människor hamnar mellan 85 och 115. Och enligt den nuvarande femte versionen av Stanford-Binet-testet så kallas man överlägsen om man har över 120 i IQ och nedsatt eller försenad om man har under 80.
Det betyder att $10 i belöning kunde göra nedsatta personer till normalbegåvade och normalbegåvade till överlägsna.
That is a huge effect.
Så var är vi idag då? Är vi på väg mot idiocracy-scenariot där vi får lägre och lägre IQ? Ja. Det första man ska vara medveten om är att IQ har stigit stadigt och kraftigt världen över ända sedan testen infördes 1905.
In the 20th century, IQs increased 30 points. That is not a speculation, that's a fact. It's called the Flynn effect.
Efter James Flynn, en amerikansk intelligensforskare som upptäckte fenomenet.
So what that means is that what was gifted 130 in 1900 in 2000 was average. In what was average in 1900, in 2000 in terms of IQ was borderline intellectually challenged.
Det man pratar om idag på nyheterna om hur IQ plötsligt sjunker igen har kallats anti-Flynn-effekten. Att ökningen har stannat av eller på vissa håll till och med börjat gå åt andra hållet. Det är något som har observerats i vissa åldersgrupper i vissa länder, bland annat Sverige, Norge och Finland. Vad beror det på?
Ja, först kanske man ska svara på frågan vad ökningen berott på.
Flynn effect is a product of social trends.
Här är James Flynn himself intervjuad i podcasten MetaQuest förra året, några månader innan han dog.
In the 20th century in most developing countries, at the beginning most people were subsistence farmers or unskilled factory workers. Only the upper classes owned a piano. In the environment of that time, things changed.
De industrialiserade ekonomierna behövde allt bättre utbildade arbetare. Och sociala rörelser krävde en bättre och mer jämlik skolgång för alla.
We advanced economically. We wanted a skilled working class. We decided it was worth educating average people beyond the sixth grade.
Stark ekonomisk utveckling och mer ekonomisk jämlikhet innebar att barn kunde äta bättre och ha mer tid för utbildning. Och i takt med att människors kognition blev bättre så blev också omgivningen runt dem mer intellektuellt utmanande.
You had a whole range of social influences that challenged the average person more at work, more in their leisure, more in school.
Som exempel så tar han hur utbildningen utformats. På tidigt 1900-tal så kunde man memorera. 80 år senare så behövde man faktiskt tänka.
There was a wonderful study of school exams. And in 1910... These were all rote memory exams, name the capitals of the states. When 1990 came along in Ohio, They were saying things like, why is the capital of a state not usually its largest city? And of course that meant that it was a much more cognitive question.
Och enligt Flynn så kan man till och med se utvecklingen i intellektuell stimulans i dagens underhållning.
The average television show today often has 6 subplots rather than 1.
Och så vidare. Men vad är det då som gör att den här fantastiska utvecklingen verkar ha stannat av i en del åldersgrupper i vissa länder? Enligt Flynn själv är orsaken enkel.
I think we're just reaching a matter of limiting returns.
Idag, i kanske framförallt de skandinaviska länderna, har vi tagit bort mycket av det som tidigare stoppade folk från att nå sin fulla potential. Vi har inte bly i dricksvattnet eller i avgaser från bensinen. Vi äter bra och vår utbildning är kanske så kognitivt krävande som den kan bli. Och i slutändan har vi faktiskt gränser. Vi kan inte fortsätta få högre IQ i all oändlighet. Och där möjligheten finns ser vi fortfarande IQ-höjningar, menar Flynn.
When you however test adults, you find there's some IQ gains there. It may be that the world of work is still demanding more complex skills. And in old age there are huge IQ gains because the elderly today are better cared for and better stimulated and healthier and all of that.
Enligt James Flynn ska vi alltså inte oroa oss för att Flynn-effekten stannar av. Det finns nämligen ett mycket större problem.
I figure people are mentally agile enough today that if they were only better informed and better educated, we would see progress, but we don't. This rise in IQ gains has been accompanied by a rise in ignorance.
Och nu kommer vi till själva kärnan av problemet, som Robert Sternberg formulerade det.
Now you have to ask the following question. If we're so much smarter in the 2000s than people were in 1900, how come we're screwing up so badly?
Länge trodde man att mer intelligenta människor, intelligenta i den meningen att man har hög IQ, skulle vara bättre på att fatta beslut, på att vara kreativa, på att hitta nya lösningar på problem och så vidare. Men det har visat sig att det inte stämmer.
We've always seen intelligence as being this brain power that helps people to make all kinds of decisions or to be creative or to solve problems, and that they're all related, they all rely on this single resource. But actually what we're really looking at now and what we're really discovering is that having a high IQ really isn't a protection against stupid decision making.
Istället för att tänka sig en skala som går från dum i ena änden till intelligent i andra änden, så menar David att vi måste se på det som 2 separata mått. Du kan vara väldigt intelligent, men du kan samtidigt vara extremt dum.
You could almost think of intelligence and stupidity as being perpendicular to one another. Just because you are intelligent doesn't mean that you'll score very highly on these measures of wise decision making.
Dessutom menar David så är det inte bara så att hög IQ inte skyddar mot dumhet. Hög IQ kan också göra en kapabel till dummare saker än vad en person med låg IQ skulle klara av.
We do know that actually in some circumstances having a higher IQ is actually going to backfire really terribly.
I sin bok tar David upp flera av det han kallar kognitiva fällor som personer med hög IQ lättare fastnar i än personer med lägre IQ. Fällor som ofta blir svårare att ta sig ur ju mer utbildning man har.
The assumption had always been that if you're an intelligent person, as you go through education, you'll just kind of accumulate all of the skills that are necessary for critical thinking. But what we see is that that's completely not true. And actually, as someone moves through education, what they become better at is just collecting all the evidence that agrees with their point of view. They don't become any better at collecting the evidence that might disagree with their point of view or synthesizing the two sides of the argument.
Det här fenomenet, en slags defekt i ens förmåga att tänka kritiskt, kallas inom psykologin för motiverat resonerande.
And what that means is that your intelligence and education can actually just make you more convinced about a point of view that is totally incorrect.
Det finns gott om exempel på smarta individer med vansinniga åsikter. David tar som exempel den amerikanska biokemisten och Nobelpristagaren Carrie Mullins.
His opinions in other areas of science were absolutely crazy. So he was a climate change denier. He denied that CFCs were causing problems in the ozone layer. He was an AIDS denialist. He believed in astrology. You know, all of these things that have no real empirical evidence behind them.
Ett annat exempel är Arthur Conan Doyle, författaren till Sherlock Holmes-böckerna, som trodde på andar och spöken och som bland annat lät sig luras av 2 barn som fejkade ett fotografi som de påstod föreställde dansande älvor.
Whenever someone disagreed with him, whenever they tried to present a rational point of view, all he did was create even more elaborate justifications for his beliefs.
Det är nog en ganska allmänmänsklig tendens att vilja hålla kvar vid sin tro på något. Men grejen är att smarta människor verkar vara mycket bättre på att slinka undan motargumenten.
And there have been lots of really good studies of this.
Till exempel på klimatförnekare.
People who are further to the right, where climate change denialism is very much embedded in all of their political values. The more scientifically literate someone is, the more likely they are to deny climate change.
I've seen you put up this slide that you call like the most depressing graph in the world.
Oh yeah, the graph of despair.
The graph of despair.
Det här är från ett avsnitt av fysikern Sean Carrolls podd Mindscape, där han intervjuar författaren Julia Galef. Det här, som Julia kallar förtvivlansgrafen, kommer från en studie från Yale Law School där man först testade försökspersonernas generella intelligens och deras naturvetenskapliga allmänbildning.
You do very basic logic puzzles and you know the answers to basic scientific questions like is the air in our atmosphere mostly oxygen or mostly hydrogen, right. Things like that.
Sen frågade man också om folks politiska hemvist och vad de hade för åsikt i olika sakfrågor, som till exempel klimatförändringarna.
Do you agree that the earth is getting warmer at least in large part due to human activity?
Det man fann var att bland folk som hade svårt med de logiska pusslen och som inte var så allmänbildade, så spelade politisk hemvist inte särskilt stor roll.
Low scientific intelligence, conservatives and liberals are both at something like 30 or 40% agreement with climate change.
Men ju smartare personerna var, desto mer började deras politiska åsikter spela roll för vad man tyckte var sant eller falskt.
In the top tier of like the top 1% of scientifically intelligent people, there's just wild disagreement over climate change where Democrats are at almost 100% agreement and conservatives have fallen down to about 20% agreement. It's despairing because, you know, there's this kind of idealistic view, I guess, that if everyone just gets more education in science and more training in logic, then we will all be able to agree on the truth. And actually, this graph shows the opposite.
Andra studier har visat att det här gäller alla sorters konspirationsteorier. Så länge man vill tro på någonting så kan det vara lättare att göra det om man har hög IQ.
You have all of these motives that people might not even understand very well themselves because they might just be a very strong emotional reaction. But then through motivated reasoning, that emotional reaction is going to kind of pull someone's reasoning to become less rational, less logical, less kind of fair and balanced.
Och det här kan få helt absurda konsekvenser.
Jag vet, om vi har hört talas om de här studierna där man lät folk lösa problem.
Maria Gunther igen. Hon pratar om studier som gjorts i USA där folk med varierande mattekunskaper fick lösa olika matematiska problem. Själva matten var identisk i de olika problemen, men texten runt omkring skilde sig åt.
I ett exempel var det hur bra en hudkräm fungerade, och ett annat exempel var det med exakt samma siffror, men hur effektiva vapenlagar är för att förhindra brottslighet.
Och resultatet var skrämmande.
Då kunde man ju se att ju bättre man var på matte, desto mer fel räknade man när resultatet inte överensstämde med ens politiska övertygelse.
Det verkar alltså som att den här förmågan att vara bra på matte också gjorde det möjligt för personernas undermedvetna att bättre kunna konspirera mot dem och leda dem fel, även med något så neutralt som ett mattetal.
Alltså det är helt omedvetet, för det var liksom samma matteproblem, men hade man ingen känslomässig engagemang i det så räknade man inte fel, men man räknade fel när man liksom hade en politisk övertygelse.
En annan kognitiv fälla som drabbar smarta personer är det som kallas för earned dogmatism, eller kanske förtjänad omedgörlighet på svenska.
When you have expertise in an area, you feel like you've earned the right to have a very strong closed-minded opinion on an issue.
Det här är något som David är rädd ska drabba honom i sin roll som vetenskapsjournalist. Men det kan drabba alla som på något sätt genom utbildning eller samhällsposition får känslan av att de vet bättre än alla andra.
You won't even listen to new evidence that might contradict your initial points of views just because you feel like you've got the status that you don't need to listen to that information anymore.
Effekten av earned dogmatism har visats i flera kontrollerade experiment. Och enligt David Robson kan man se samma sak ute i riktiga världen. Ett exempel han tar är hur dåliga många politiska kommentatorer har visat sig vara på att förutsäga valresultat.
They actually perform no better than if you flipped a coin when predicting an election. One of the researchers described it as being like a chimp throwing darts at a dartboard when deciding the outcomes of things. They were going along with their kind of gut instincts and then they weren't really listening to the new evidence at hand.
David Robsons slutsats av allt det här är tydlig. Att vara smart kan ofta göra dig väldigt dum. Det kan ju vara en ganska kontroversiell ståndpunkt. Men när vi frågade Maria Gunther om vad hon tyckte så höll hon med.
Han har faktiskt en poäng där. Jag har inte riktigt tänkt på det på det viset. Men jag brukar säga, alltså jag är ju vetenskapsreporter och jag får väldigt, väldigt mycket mejl från folk med starka åsikter om saker.
Till exempel från folk som med hemmasnickrade kalkyler säger sig bevisa att klimatförändringarna är en bluff.
Att man kan tro att man själv kan göra en överslagsberäkning på baksidan av ett kuvert och sen med den överslagsberäkningen bevisa att decennier av samlad forskning om klimatet till exempel är fel. Alltså det tycker jag är riktigt, riktigt dumt.
Och poängen är vilka det är som oftast kommer med de här dumheterna. Oftast är det civilingenjörer.
Alltså det här kan jag säga för jag är civilingenjör själv.
För att klara till exempel en utbildning i teknisk fysik måste man ha ganska hög IQ, menar Maria. Men den egenskapen i kombination med utbildningen verkar också ställa till med problem.
Man får en övertro på sin egen förmåga att lösa alla problem, inte bara de som man är specialist på. Och det är faktiskt sant att just den här typen av dumhet som jag beskrev, den förekommer faktiskt ofta hos människor som nog har hög IQ.
You know, they're good technicians but they're not necessarily wise decision makers, and I think that's absolutely true.
Robert Sternberg har kallat vårt likhetstecken mellan IQ och någon slags allomfattande intelligens för en bokstavlig katastrof. Men jag måste säga att jag hade väldigt svårt att förstå varför. De flesta av oss kommer ju faktiskt aldrig i kontakt med IQ-test. Varken vi själva eller någon annan vet ju något om vår IQ. Hur kan det då vara en katastrof?
Right, I mean, so I don't really know the Swedish education system very well, but I do know that in the UK, you know, we still have schools that select children based on tests that are very similar to IQ tests, even if they're not called that.
Det visar sig att Storbritannien, USA och många andra länder fortfarande använder IQ som ett sätt att sålla människor i bland annat utbildningssystemet.
It's unpopular here to say you're measuring IQ. So what you do is you rename it. Here the renames are called things like SAT, ACT, GRE, MCAT that don't call themselves IQ tests, but they correlate as highly with IQ tests as IQ tests correlate with each other.
Jag försökte hitta studier på hur högskoleprovet korrelerar med IQ, men det verkar inte finnas några. Men om man tittar på uppgifterna så är det bara de matteaktiga delarna som liknar det som mäts på ett IQ-test. Andra delar, som ordförståelse, hänger mer ihop med erfarenhet och rent plugg.
Och dessutom så är ju högskoleprovet ett frivilligt prov som finns som en extra väg in på universitetet. I till exempel USA och många andra länder så kan du vara hur duktig som helst i skolan, men skriver du dåligt på testet så spelar det ingen roll.
What ends up happening is there are many kids who have the ability to succeed, and because of these tests they're excluded from higher tracks in school or from better universities or from more job opportunities.
Och det här sållandet har en annan, kanske inte helt oväntad dimension.
And that is that SAT and ACT scores heavily favor rich kids. Much more so than high school grades.
Det här är från ett avsnitt av podcasten This American Life som kom för några veckor sedan.
So if you use standardized tests and admissions, you're probably going to reject a lot of perfectly good students who could succeed at your institution. And the students you're rejecting are more likely to be low income and first generation and non-white.
Deras avsnitt handlade om vad som hänt idag i och med pandemin. Eftersom man inte kunnat tränga in hundratals studenter i provsalar så har massor av toppskolor i USA helt enkelt skitit i proven i år. Och istället gått på betyg och intervjuer och sånt. Och resultaten syntes direkt. Här är statistik från Georgia Tech.
Rick Clark, the head of undergrad admissions, says they have admitted 28% more black students than last year. 20% more first generation students.
Så egentligen, menar Robert Sternberg, så kan man se de här testen som ett sätt att göra en samhällelig sållning av människor efter inkomst rumsren.
What the tests effectively do is to launder, you know, like a money launderer, they launder socioeconomic status. But I'll tell you even worse.
Det stora problemet med att ha IQ eller IQ-proxy som en sållningsmekanism är var de som lyckas bäst på testen tar vägen sen.
In many countries, the people who are able to get to the top are the ones who then eventually reach positions like CEO or president of a company.
Eller så blir de toppolitiker.
And then people say, how can we have elected such idiots? Or how could these people have reached the top? And the answer is, they may not be idiots. They were good at taking tests. They were good at solving exactly the kind of problem that you never encounter in life. Ones that are unemotional. There are no real world stakes. They're trivial. They're very well structured. It's clear what the problem is. So in effect, you end up with the wrong people. And you end up with people who are not only not very bright in a broader sense, but they're fools.
Det är det här Robert menar när han kallar IQ-testen för en katastrof. De har gjort det möjligt för oss att systematiskt ge inkompetenta människor makten att bestämma vår framtid.
We have so many serious problems in the world. We have global climate change. We have a pandemic. We have weapons of mass destruction. We have terrorism. We have pollution of the waterways. We have pollution of the air. What we need to be focusing on is the wisdom-based skills, the creative skills, the common sense skills, not people who can solve the trivial kinds of problems that occur in IQ tests.
Av alla vi pratat med så har Robert Sternberg den mest negativa synen på den mätbara intelligensens roll i att forma samhället. Både Maria Gunther och David Robson är noga med att påpeka allt som har vunnits genom att prioritera IQ och abstrakt tänkande.
Man kan se så här, titta på pandemin.
Det är vår intelligens som gjort det möjligt för oss att skapa en värld där ett virus kan spridas i rekordfart mellan alla kontinenter. Men, tillägger hon, det är också vår intelligens som har gett oss en lösning på problemet.
Att vi har ett vaccin nu, eller vi har flera vaccin, det är också en konsekvens av vår intelligens. Allting har ju liksom två sidor. Alltså, jag tror inte att vi kan lösa problemen utan abstrakt tänkande.
We've cultivated IQ, that's great. That has, you know, led to some amazing kind of innovations in science and technology. But I don't think that has actually helped prevent stupidity in all of these other senses.
Vi har mest pratat om dumhet hos individer hittills. Men det finns ytterligare en nivå av idioti som vi måste prata om.
Jag heter Mats Alvesson och jag är organisationslednings- och dumhetsforskare.
Mats Alvesson är också professor vid Lunds universitet och har bland annat skrivit boken Dumhetsparadoxen. Hans tes är att det i organisationer, i politiska partier, företag och så vidare lätt växer fram en slags institutionell inkompetens. Något han kallar för funktionell dumhet.
Man följer arbetsbeskrivningen, upprepar rätt floskler, följer lagar och regler. Man gör som blir tillsagd utan att fundera igenom om det är rimligt här.
För individen inom en organisation kan den funktionella dumheten vara väldigt bekväm. Man rättar in sig i ledet, man kommer överens med andra, ingen behöver bli kritiserad, alla är vänner, alla får betalt. Men för organisationen och för samhället kan konsekvenserna vara katastrofala, menar Mats.
Vi har väldigt många stora projekt där kanske alla har gjort sitt rätt, men man funderar inte på helheten. Det kan ju ibland innebära att man liksom investerar miljarder i fantastiska stora IT-system eller byggnader och det blir så dyrt och det blir så dåligt till slutändan.
Vi hade tänkt ha något klipp här för att illustrera det här som Mats pratar om, men det spårade ur och blev ett medley istället som vi har döpt till Den svenska dumhetens triumf. Håll till godo.
Här är ekot.
Kommuner tvingas skrota usla digitala system för hundratals miljoner kronor.
Den nya skolplattformen består alltså av sex olika delar som inte samarbetar.
Jag har aldrig lyckats använda plattformen någonsin utan fått ett tekniskt problem.
Det känns otroligt frustrerande att man har dumpat en produkt i vårt knä och att vi ska lösa den.
Nu ska det handla om ett stort, dyrt bygge.
Sjukhuset kommer bli världens dyraste.
Felkonstruerade dörrar, golv som lutar från golvbrunnarna, fönster som inte går att öppna.
Just nu är prislappen på 61,4 miljarder.
Dålig ventilation, glasrutor som gör att man inte kan dölja sekretessuppgifter.
Skulle ni säga att det här mestadels är ett skrytbygge då?
Inga arbetsrutor för journalföring, kobrum som är avlägset belägna.
Det kan man nog säga.
Kostnaderna verkar inte stanna där.
tekniska haverier när det gäller relativt enkla saker som hissar och dörrar.
Vad är det sjukaste ni har hittat i er granskning?
En oförmåga att planera sjukvården i Stockholm.
Det är som att lösa kollektivtrafiken och köpa in Ferrari-bilar.
Och det ska handla om det som har kallats för det sämsta köpet i svensk affärshistoria.
Vattenfall köper den nederländska energikoncernen Nuon för motsvarande cirka 95 miljarder kronor.
De betalar ett alldeles för högt pris.
Det handlar om miljarder som har runnit ut genom statskassan.
Dessutom köpte man kolkraftverk som idag inte går att använda.
Jag tar ansvar för
det. Nu, och det skulle också säga.
Nu ställer jag frågan tredje gång. Informerade statsministern om köpet innan affären?
Det är ju så mycket pengar som vi knappt kan föreställa oss det. Det är ju lika mycket som en hel försvarsbudget eller en fjärdedel av den totala sjukvårdskostnaden i Sverige som har försvunnit.
Fast jag tror inte att det är den viktigaste frågan.
Men om jag tror det, vad ska du då?
Jo, men med all respekt för vad du säger.
Ja, välkomna till konstitutionsutskottets pressträff. Kul att det är så många som har velat komma till vårt lilla party idag här.
Men mycket av den funktionella dumheten puttrar på mest i tysthet. År ut och år in. Det är ständig ackumulering av rutiner, regelverk, värdegrunder, dokumentation, möten, utbildningar, certifieringar, ledarskapsutvecklingar och fler möten. Och så vidare in i oändligheten.
Väldigt mycket tid, kraft, energi, uppmärksamhet, gott och sånt som liksom inte leder någon vart.
Som ett konkret exempel tar han hela idén med individuell lönesättning.
Lönesamtal ska alla hålla på med. Och så slutar nästan alltid med att få 1,8% mer i lön. Och är det någon avvikelse från det så blir det ofta lite strul och bråk.
Eller all tid och kraft som läggs på dokumentation i till exempel skolan och vården utan att data som samlas någonsin används till något.
Funktionell dumhet är alltså sånt som låter bra men som inte funkar. Eller som i värsta fall hindrar det som ska vara organisationens kärnverksamhet. Men eftersom dumheten är en del av organisationens struktur så kan det vara svårt att se den. Den är socialt accepterad.
Men tänk att du kommer till en ny arbetsplats. Eftersom du aldrig har varit där förut kan du faktiskt se resursslöseriet för vad det är. Du ser att ledorden och värdegrunden bara innehåller ord som inte betyder något. Du sitter med på meningslösa möten som aldrig tar slut. I det här läget har du två val.
Man kan försöka då med ställa lite kritiska frågor. Är det här rimligt? Har du funderat igenom vad det här betyder? Vad håller vi på med? Eller ännu hellre, vad i helvete håller vi på med?
Det andra valet är att inte säga något alls. Och en stark orsak till den funktionella dumheten är att det rent socialpsykologiskt är så mycket lättare att anpassa sig än att gå i konflikt. Men en annan stark orsak är hur organisationer ofta hanterar interna kritiker.
De som kanske har helt rätt men som framstår som avvikare, de kan ju råka illa ut. Alltså, visselblåsare blir ofta hängda. De beundras på avstånd. Men i den egna flocken så är de ju liksom förrädare.
Och tvärtom, är du inriktad på att klättra i rang så tjänar du på att hålla tyst.
Det finns ju en tendens att de som inte har hög grad av självständighet och integritet som är lite grann av jag-sägare eller så framstår som teamplayers, har lättare med att göra, lojala och massa annat, de tenderar att befordras.
So the problem is that the ones who are most rewarding are the ones who just do what they're told.
Robert Sternberg igen.
Think about the kind of person who excels on a test. They're the kind of person who does what they're told. They do it carefully. They like to be patted on the head. They like to get rewards from society. In an exchange, what they give back is they succeed at an individual level.
Personer som skriver bra på IQ-tester hamnar oftare på samhällets topppositioner. Det är ett faktum. Men samtidigt, menar Robert Sternberg, är de personerna ofta just sådana som lättare kan anpassa sig till den funktionella eller institutionella dumhet som Mats Alvesson pratar om.
And the result is that we end up with suck up leaders if they ever had an idea, they'd never say it. I mean, whatever problems you pick, we need leaders who will seriously confront those rather than just be yes men.
Innan vi går vidare så måste jag bara komma med en invändning här. Och det är att det låter ju lite som att man alltid bör ifrågasätta och alltid ska kritisera och ställa sig på tvären. Men det kan inte bara vara jag som är så otroligt less på alla rättshaverister och misantroper som gjort det till sitt livs uppgift att hitta fel och brister i allt runt omkring sig. Och som dessutom ofta har fel i sak. Eller?
Man kan liksom inte insistera på att ifrågasätta allt eller följa sitt eget omdöme gång på gång om det avviker från alla andra. Det är liksom ett bra arbetsliv, ett bra liv överhuvudtaget. Det är liksom en balans mellan att man väljer saker och ting som man ifrågasätter utan att insistera på det här varenda gång.
Dessutom, säger Mats, om man faktiskt frågar kan det ju visa sig att de där obegripliga flosklerna eller rutinerna faktiskt hade ett bra syfte.
Och därmed är det rimligt att använda det här och då liksom ger man sig.
Hur som helst kan vi nog vid det här laget helt avfärda idén om den framtida dumhetsdystopin som en värld med hel- och halvidioter med en IQ på 35. Varken The Marching Morons eller Idiocracy har visat sig vara särskilt profetiska. Men hur skulle världen se ut i ett mer realistiskt värsta fallscenario där dumhet av olika slag får fritt spelrum?
I think you're seeing it. I don't think we have to go into the future.
I think the world would look very similar to how it looks at the moment, to be honest. I don't think we've been very good at reining in stupidity at all.
You know, when I give a talk on this stuff, I show a picture from a movie called The Road about a dystopian future where most of humanity is destroyed. And that's the direction we're going in.
Okay, men vad kan man göra då? Det här är ju så stort att det är svårt att veta var man ska börja. Men det finns två positiva grejer. Det ena är att dumhet är ju ett slags metaproblem. Och löser vi det så kanske vi samtidigt löser många av de andra problemen vi har. Det andra positiva är att vi faktiskt har fått väldigt många konkreta förslag på hur man kan motverka dumhet.
Men det är stort och smått och på så många olika nivåer så vi tar dem lite var för sig. Om vi börjar med individnivån, sånt som du och jag och alla andra kan göra helt själva.
Now one rule of thumb that I always like to use is that you could look at a paper or a newspaper article or a survey and you might start to see its strengths and weaknesses and then you could ask yourself how would you view those strengths and weaknesses if the conclusion actually disagreed with your point of view.
Vi samlar alla in data från världen hela tiden. Det behöver inte bara vara sånt vi läser om eller hör på radion. Det gäller också våra observationer ute i världen och våra kontakter med andra människor. En perfekt tänkande människa skulle ständigt uppdatera sin världsbild efter den här strömmen inkommande data. Tyvärr är det ofta inte så vi fungerar.
You have your beliefs, you're confident in them and you pretty much stick to them.
Den information som bekräftar vår världsbild får oftast otroligt mycket större vikt än den som går emot oss. Julia Gelef tar bilkörning som exempel.
Say I have a belief that I'm a good driver. One day I get into a car accident. The question that I would implicitly ask myself, you know, naively, would be, can I reconcile this observation that I got into a car accident with my belief that I'm a good driver? Sure, I can. It was the other guy's fault.
When there is some evidence that does go against someone's belief.
Det här är Sean Carroll från Mindscape-podden.
All that they think is necessary is to say, no, I can account for that evidence under my belief. What they don't do is say, well, if the evidence had been the other way, I would have counted that as huge evidence for my belief.
Säg att jag lyckas göra en skicklig undanmanöver så att jag inte blev påkörd. Hade jag tagit det som ytterligare stöd för att jag kör exceptionellt bra? Ja, troligtvis. Alltså måste det faktum att jag krockade också vara ett argument, fast åt motsatt håll.
That doesn't mean that after I get into a car accident I should conclude I'm definitely a bad driver. It just means I should be a little bit less confident that I'm a good driver if I've gotten into a car accident than if I haven't.
Eller omvandlat till en enkel formel.
If the opposite evidence would have increased your belief, then this evidence should decrease it.
That's a really simple way that you can start to interrogate your beliefs and you can overcome motivated reasoning.
Men om vi gräver lite djupare då. Det verkar ju som att mycket av vår dumhet verkar komma från motiveringar eller åsikter som vi redan har. Som ligger där under ytan och väntar på att styra vårt tänkande rakt åt skogen. Vars kommer de ifrån?
Julia har ägnat 3 kapitel i sin bok åt det här problemet. Och hennes svar är att mycket verkar handla om en grej som vi faktiskt redan har gjort ett helt avsnitt om. Identitet.
You know, people are very familiar with how political beliefs are part of your identity for many people, or religious beliefs. And I think politics and religion are just the tip of the iceberg.
Enligt Julia så har vi människor en förmåga att göra nästan allt vi sysslar med eller allt vi lär oss till en del av vilka vi tycker att vi är.
I lived in San Francisco for many years, and so beliefs about which programming language is best can easily become part of people's identities, and they can argue very passionately and emotionally about that.
Och grejen är att när man har gjort någon åsikt eller världsbild till en del av sin identitet, då blir det också svårare att ändra sin ståndpunkt.
When someone disagrees with them, it feels like a personal attack. It feels like someone is stomping on your country's flag or something like that. That's like the subjective experience of someone disagreeing with one of those beliefs that are part of your identity.
Och lösningen är egentligen ganska enkel.
A common piece of advice about this phenomenon comes from Paul Graham, who's an essayist. He's written a lot of great essays. And he has this one popular essay called Keep Your Identity Small, where he says, the more things that become part of our identities, the harder it is for us to think clearly. And so, all else equal, you should let as few things into your identity as possible.
I sin egen bok intervjuar Julia folk som har gjort just det här, som slutar göra sina åsikter till en del av sin identitet. Och tar till exempel en man som tidigare starkt identifierat sig själv som feminist.
And then he made a conscious attempt to hold that identity more lightly. And so now he says, if someone asks him, are you a feminist? He will probably say yes. But internally it feels very different. So if someone criticizes feminism, it no longer feels to him like his tribe is being criticized. This group of ideas is being criticized. And maybe I agree or maybe I don't, but it doesn't feel like a personal attack on me. And if they're right, I want to know if they're right. And if they're wrong, then I don't necessarily have to like jump in and angrily argue with them.
Så ifrågasätt bevisen för din egen världsåskådning och skrota din identitet. Två ändå ganska enkla grejer som du kan göra för att bli lite smartare. Men vad kan man göra på samhällsnivå för att minska dumheten? En sak skolorna bör göra, menar David, är att stimulera elevernas nyfikenhet.
Now there's some really fascinating research finding that actually people with high levels of curiosity are actually immune to motivated reasoning. And you can kind of understand why, because if someone's curious and open-minded, they just love finding out new information. And actually, they love it so much that even if it completely disagrees with all of their preconceptions and even if it challenges their very identity, it's worth knowing that information.
Problemet är att mer och mer forskning pekar på att skolsystemet, som det är utformat i många länder idag, inte hjälper.
What we know is that education at the moment trains analytical intelligence that we measure in IQ tests. So that's great. But what we also know is that it doesn't help to kind of cultivate curiosity.
Det är mycket vi fortfarande inte vet om människans nyfikenhet. Men vi vet i alla fall att alla människor föds nyfikna och att det finns evolutionära skäl till vår nyfikenhet. Det är inte långsökt att spekulera att nyfikenheten har varit viktig för att våra stora, ofärdiga hjärnor ska börja lära sig så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt, så fort navelsträngen klippts. Tyvärr, menar David Robson, brukar skolgången faktiskt aktivt bromsa vår nyfikenhet.
There's really good research showing that the more someone goes for education, the less curious they become. Children lose their curiosity really rapidly in the first few years of education and never get that back.
Varför det är så är svårare att svara på, men det finns viss forskning även där.
We're perhaps being overexamined, or at least teachers are focusing too much on teaching to the exam rather than teaching a kind of general interest in the subject at hand.
Dessutom, påpekar David, så uppstår ofta en dynamik i klassrummet där nyfikenhet ses som ett hinder för lärandet.
One of the researchers I interviewed pointed out to a lesson that she had observed where the teacher had said, oh, now's not the time for questions, now's the time for learning. Actually, you want children to be asking questions, to be kind of interrogating what they're learning and to be free to go off on certain tangents if something really captures their interest.
Nya studier har visat att nivån av nyfikenhet korrelerar minst lika bra med skolresultat som IQ. Men till skillnad från IQ så kommer nyfikenheten med en massa andra bra effekter som strikt, abstrakt, analytiskt tänkande inte har.
It protects them from motivated reasoning and ensures that actually they form more rational opinions on really important issues like climate change. So we definitely want to change education to make people more curious. That can have all of these benefits for people's decision making later on in their lives.
När det gäller funktionell dumhet inom företag och organisationer så har Mats Alvesson flera konkreta förslag på hur man kan begränsa den. Ett av dem handlar om att ha någon form av yttre granskning som struntar i att kontrollera om regler följs eller om dokumentationen är i ordning och istället bara titta på vad som faktiskt görs och vad resultatet är.
Typ skolan. Man kan ju tänka sig att här har man kvalificerade lärare, går in där oanmält. Alltså, då så ser de vad händer i klassrummen på raster. Pratar med ett slumpmässigt antal elever. Kanske sätter sig ner med några och gör lite utfrågningar.
Och för att komma runt ja-sägarkulturen kan organisationer se till att utse någon vars jobb det är att fritt kritisera.
Kan det utse djävulens advokater på arbetsplatsen? Att man har någon som har lite friutrymme då, som gör att man får mycket mer liksom utrymme för de här lite mer kritiska ifrågasättande som annars är väldigt känsligt för folk.
Och sen min favorit, sätt en prislapp på alla möten.
Det här mötet kostar 10 000 kronor, men har vi inte kommit fram till. Det här liksom väl använt tid, det ska vi försöka halvera mötestiden.
Och slutligen så kanske vi måste hitta något bättre sätt att mäta människors förmågor i världen, snarare än IQ. Och det finns en viss begynnande forskning på det området. Maria Gunther nämner en forskare som heter Keith Stanovich vid University of Toronto.
Han brukar säga att IQ har ingenting att göra med hur mycket fördomar man har, hur mycket magiskt tänkande man ägnar sig åt eller om man tror på konspirationsteorier och sånt där. Så att han har försökt utveckla ett alternativt test som han kallar för RQ, som är rationalitetskvot, som kanske är någonting viktigare för mänskligheten.
En annan är Igor Grossman vid University of Waterloo i Kanada.
And he essentially wanted to test wise reasoning in the same way that we test intelligence.
Men hur testar man visdom? Det Igor Grossman gjort är att bland annat be folk läsa igenom, säg en nyhetsartikel till exempel. Och sen har han bett försökspersonerna berätta om den här artikeln och resonera om innehållet.
And then he would measure these qualities that have been associated with wisdom. So that involves intellectual humility. Just simply recognizing that you don't know everything there is to know on the subject and to point out maybe the areas of knowledge that you need to improve or the information you'd like to see. There's also things like perspective taking. You know, can you see outside of your own worldview and try to consider what other values someone else might have?
Graden av intellektuell ödmjukhet, förmåga till perspektivtagande och så vidare omvandlades till en poäng, precis som i IQ. Och så kunde man undersöka hur den här visdomen korrelerade med ens upplevelse av livet.
And actually he found that the wise reasoning scores were more effective at describing the quality of their relationships, their life satisfaction than IQ.
Han har också undersökt olika metoder som kan höja ens vishetspoäng. Och Davids favorit är något som Igor kallar för självdistansering.
You might imagine how you will look back on the situation that you're facing in 10 years time or 20 years time. And what he found was that that actually improves people's wise reasoning scores, that it makes them more intellectually humble, that it helps them to take different perspectives.
But that will not gain you a lot of Twitter followers.
Right, yeah. Exactly, because for Twitter you have to be more impulsive, more emotional. It's like gamified polarization in a way. It's like you're rewarded for being more polarized and more simple and to be less sophisticated in your thinking.
Ibland kan ju hela mänskligheten kännas som en ändlös kaskad av dumhet. Som att vi gräver ett allt djupare hål för oss själva. Jag försökte trösta mig med tanken på att vi är ju faktiskt fortfarande här. Alltså måste vi väl ändå fortfarande ha övertaget över dumheten.
Well, I guess it all depends on what you mean by the upper hand. If you look at the length of existence of humanity relative to other species, it's pretty damn short. And it's great that we're still here. But if our climate becomes such that we can no longer live on this planet and we don't have any great plans for going elsewhere, you know, the Earth itself isn't going to care.
Men till skillnad från andra varelser på planeten så behöver inte vi vänta på att evolutionen ska ge oss nya färdigheter för att vi ska kunna bättra oss. Vi kan ju faktiskt ackumulera kunskap, vi kan utvecklas kulturellt och vi har väldigt formbara hjärnor som kan anpassa sig till nya idéer och ny teknik och nya sätt att leva. Vi har redan allt vi behöver. För att förgöra oss själva, visst, men också för att överleva. Allt beror på vad vi bestämmer oss för.
Så enda sättet att det här ska stoppas är ju att vi på något vis utvecklar då kulturella egenskaper, alltså idéer som gör att vi agerar annorlunda och slutar förstöra jorden. Det finns ju ingen annan väg än att vi måste ha idéer som leder till förändringar av lagsystem och så vidare som gör att någonting annat sker än det vi håller på med nu.
När jag intervjuade katastrofforskaren Mika McKinnon för avsnittet om jordbävningar så berättade hon en historia som inte passade in i det avsnittet. Men desto bättre här.
So once upon a time and long, long ago in the first few billion years of Earth's history, there was this blue-green algae called a stromatolite. It breathed in carbon dioxide and breathed out oxygen. It breathed in carbon dioxide and breathed out oxygen. And those stromatolites, they kept pumping out more and more oxygen, and the entire oceans were saturated. So that oxygen started building up in the atmosphere. And it built up so much that we had the great oxygenation catastrophe, this shift of the Earth's atmosphere to be mostly oxygen. And that was great from some perspectives. It led to the Cambrian explosion of life. It's the reason we have our own respiratory system now. It's how we have air to breathe, is from these little stromatolites. So objectively, from our perspective, this was fantastic. But from the stromatolite perspective, they were so successful, they changed the environment to the point where they could no longer survive. They killed themselves off. And I see this as a warning and a cautionary tale, but also that we just have to be smarter than algae.
Du har lyssnat på P3 Dystopia med mig, Viktor Harris.
Och mig, Anna Davor.
En källförteckning finns på vår hemsida sverigesradio.se/dystopia. Och vill ni diskutera det här eller andra avsnitt så kan ni komma till vår Facebookgrupp P3 Dystopia Eftersnack. Det här avsnittet skrevs och producerades av mig med hjälp av Anna här på Sveriges Radio Västerbotten i Umeå. Ljudfix och mastering sköttes av Magnus Kjellson. Vi hörs!
Sveriges Radio. 3, 3.